Ja, det är alltid några fler när man vänder sig om efter första. Fint att se er allihopa. Vi närmar ju oss slutet på vårt predikotema. Snart är vår lilla frukt här på pelaren full, så det betyder att det är påsk snart. Men andens frukt är ju då en bild som Paulus använder för att beskriva vad anden gör i våra liv. När vi går i takt med anden så mognar vissa egenskaper hos oss som gör oss mer och mer lika Jesus. Och vi är då framme vid det näst sista ordet som Paulus använder i Galaterbrevet 5. Det grekiska ordet kan då översättas med mildhet, som den översättningen är som Miriam Fast har använt till pelaren, eller ödmjukhet. Och jag kommer i den här predikan att lägga mig närmare det svenska ordet ödmjukhet. Men det kan man notera i olika översättningar. Vad är då ödmjukhet? Kanske kan man säga att ödmjukhet är ett karaktärsdrag som har att göra med vår självbild en del. Med vår uppfattning om oss själva. Där en ödmjuk person, tänker jag, ha en mer kanske balanserad eller realistisk självuppfattning. Vilket bland annat innebär att man är mer medveten om sina begränsningar. Utan för den delen att helt förneka de förmågor man också har. Jag tänker att en ödmjuk person är mer öppen för kritik och kan erkänna misstag. Utan att därmed känna sig mindre värd. En ödmjuk person ser inte sig själv som viktigare än andra eller bättre än andra. Men för den delen inte heller sämre eller oviktigare än andra. Det har med en mer sann bild av sig själv. Och i Bibeln så beskrivs ödmjukhet som en attityd av att underordna sig Gud och att sätta andra före sig själv. Motsatsen till ödmjukhet är ju högmodet eller stolthet i mer negativ bemärkelse. Och det kanske kan sägas vara en attityd av självhävdelse, självtillräcklighet eller uppror mot Gud. Det kommer oftast i ganska subtila former. Men sammanfattningsvis så tänker jag både ödmjukhet och högmod har att göra med vår uppfattning om oss själva. Där ödmjukheten som inkluderar en mer sann bild av oss själva är en form av hållning som är motsats till högmodet, öppnar dörren med för Guds nåd och välsignelse. Står ju på olika ställen att Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd. Och om vi ödmjukar oss inför Herren så ska han upphöja er. Den verkar vara en viktig egenskap för Guds nåd och verk i våra liv. Så vad jag tänkte göra den här predikan är ju dels att jag leker med tanken att ödmjukhet är en naturlig frukt eller konsekvens som kommer när vi med andens hjälp får en mer sann bild av oss själva. Därför tänkte jag försöka skissa på några insikter om oss själva som Bibeln lyfter fram, som jag tror kan bidra till en ödmjuk hållning inför Gud och livet. Så det är väl det jag vill försöka idag. Ska se om jag får upp talet så att jag inte sluddrar så mycket. Det blir så ibland när man är lite trött och tenderar att lite familjedrag faktiskt, tror jag. Jag har min syster här idag. Så jag ska försöka prata tydligt så att också de äldre hör mig. Men den första insikten jag tänkte nämna, det är insikten att jag tänker att Gud är för stor för vår hjärna. Vi som är uppvuxna och lever i västvärlden, vi är ofta starkt präglade av dels ett grekiskt logiskt tänkande. Och så har vi upplysningstidens betoning på människans förnuft också med oss i bakgrunden. Och vi tenderar att ofta försöka förstå Gud med vårt intellekt. Och ibland tenderar vi att mer eller mindre förvänta oss att vi ska kunna förklara vad Gud gör och inte gör. Och när vi inte lyckas göra det så blir det ofta lite svårt för oss. Vet ni om ni känner igen er, är det här eller inte? Men så är det inte nödvändigtvis i alla kulturer. Jag läser en del, en teolog som heter Louis Tverberg, ja, amerikan, men har något annat påbrå om han heter Tverberg efter namn. Men hon skriver en del om att man utifrån att få mer grepp på ett judiskt perspektiv kan förstå Bibeln lite bättre, som ju är i grunden en judisk skrift. Och hon skriver i en av sina böcker att grekiskt tänkande västerlänningar, de läser Bibeln med en kraftig uppblåst självkänsla. Som om människan vore kapabel att systematiskt förutsäga tankar och handlingar hos ett väsen som är oändligt mycket större än hon. Hon konstaterar det här i kontrast till kanske arabisk och judisk kultur, som ju mer är en kultur i Mellanöstern där Bibeln är skriven. Där betonas den ödmjukhet som mänskligheten borde visa inför den allsmäktige. Där hon menar att hebreerna studerade för vördnad med medvetenhet om det storslagna och upphöjda. Där man fokuserar kanske mer på att försöka förstå vad det innebär för oss människor att leva i enlighet med Guds vilja. För oss är tanken ibland på att underordna oss Guds vilja ganska utmanande och svår att ta till sig. Det är lite olika ingångar. Jag har ju läst en bok av Wilfrid Stinnesen om andens frukter, och han skriver så här i sitt kapitel om ödmjukhet. Att en liten människa anser att hon har rätt till och till och med ställer krav på att förstå Gud och allt han gör, det vittnar om en otrolig självöverskattning. Hur skulle jag med mitt begränsande intellekt och perspektiv kunna genomskåda Gud som håller hela universum i sin hand? Om vi inte omedelbart fattar varför saker och ting händer eller inte händer, så kan en del av oss tendera att liksom dra Gud inför rätta på ett sätt. Att vi kräver att Gud avlägger rapport om vad han egentligen håller på med. Och det vittnar ju om att vi utgår ifrån en självuppfattning där vi tror oss vara fullt kapabla att bedöma vad Gud har för syften och för mål. Det är ju lite likt Jobb i Bibeln. Känner ni till den bibelboken? Den är ju ganska lång, men en väldigt intressant skrift som behandlar ämnet om lidande. Det är Jobb som har levt rättfärdig, mer eller mindre blir av med allt. Och han förstår inte varför, och han kräver att få svar. Till skillnad från kanske en del av oss kan uppleva, så får ju faktiskt Jobb ett avgörande samtal med Gud i slutet av den boken. Där Gud håller liksom ett tal för Jobb. Men Gud svarar egentligen inte på Jobbs fråga där. Om varför lidandet drabbar honom. Gud påminner snarare Jobb om sin egen storhet, om Guds storhet. Med frågor så som, vart var du när jag lade jordens grund? Vill du sätta min rättvisa i fråga? Förklara mig skyldig och själv bli frikänd. Tror du att du kan förstå hur världen fungerar? Och Jobb, han svarar Gud efter det här och säger, ja, jag har talat om det jag inte begriper. Det som är för högt för mig. Det som jag inte vet något om. Förr hade jag bara hört om dig. Nu har jag sett det med egna ögon. Jag är till intet jord och ångrar mig i stoft och aska. Ganska ödmjuk respons där på Guds storhet. Så det här att vi tenderar ibland att kräva att omedelbart förstå varför saker och ting händer eller inte händer, det är ju ett kanske form av högmod. Stinnesen, han noterar att skapelsen kan inte diskutera med sin skapare som en jämbördig samtalspartner. Det hör till ödmjukheten att acceptera att Gud är för stor för vårt intellekt. Det betyder ju inte att vi inte ska söka förstå så mycket vi kan. Är ni med om det? Anselm av Canterbury är en som har myntat en känd fras. Tron söker förstå. Det finns något i tron att man söker förstå som är gott. som jag minns när jag pluggade teologi, så pratar vi ibland om att när man gör det rätt så leder det till tillbedjan. Det är liksom målet. Tänk att studera för vördnad mer än att, ja, vad nu annat vi försöker greppa om allt. Och det här att Gud på något sätt ändå är för stor för vår hjärna eller vårt intellekt, det innebär ju inte heller att vi får eller ska vara ärliga med Gud om hur vi känner och tänker och tycker. Psaltarpsalmerna är ju fulla av klagan och protester och frågor kring vart Gud är och vad han gör och varför han inte tycks gripa in. Ni är med på det, va? Men det är också där, även när vi inte förstår så kan vi ju välja att anta en form av ödmjuk hållning av tillit till Gud. Det går att säga till Gud, jag förstår dig inte just nu, men jag väljer att lita på dig ändå. Och vi får absolut brottas med Gud när vi har det svårt och när det är svårt att förstå. Men det hör liksom till ödmjukheten att inte omedelbart kanske döma Gud eller avskaffa honom när vi inte förstår honom. Och vi kommer aldrig fullt ut att förstå Gud och tillvaron, för vårt perspektiv och intellekt är begränsad. Predikaren i Bibeln skriver en del om det här. Jag tänkte läsa några av verserna där. Predikaren 3, vers 11, skriver att allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut. Eller kapitel 8, vers 17. Då insåg jag vad som gäller om hela Guds verk. Människan kan inte fatta det som sker under solen. Hur hon än strävar och söker, fattar hon det inte. Ja, även om den vise säger sig förstå, fattar han ändå aldrig. Det är en liten annan attityd kring människans begränsningar. Sa vi den här kända versen i Jesaja, att mina planer är inte era planer. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Liksom himlen är högt över jorden, så är mina vägar högt över era vägar. Mina planer högt över era planer. Så en insikt om vårt begränsade intellekt för att kunna förstå Gud, tänker jag, bör leda till en viss ödmjuk hållning. En form av medvetenhet om vår litenhet, utan att förminska oss för mycket, men jag hänger med på det, tror jag. Vi människor är del av någonting mycket större. Och vi är faktiskt till viss del utlämnade åt starkare krafter än oss själva. Och kanske behöver vi ibland återupptäcka det här ordet gudsfruktan, som vi kanske inte använder så mycket idag. Det betyder inte det här att vi ska vara rädd för Gud. Men det pekar ju på en form av klok hållning utifrån vår plats i skapelsen. Att det är en ödmjuk respekt och vördnad för Guds storhet. Så det var min första poäng. Poäng, punkt. Ja, samla poängen på predikan. Det andra är lite angränsande här. Men det tänker jag är insikten att vi faktiskt är totalt beroende av Gud. Trots att vi ju gärna vill vara självständiga. Gud är källan till allt liv. Allt vi har fått och behöver kommer ytterst sett från Gud. När Paulus är i Aten och håller sitt tal därför inför Areopagen, så uttrycker han sig så här, att Gud själv ger alla liv och anda och allt. Och att det är i honom vi lever, rör oss och är till. Så beroende är vi av honom. Gud är skaparen. Det innebär inte bara att han har skapat världen från början, utan att också kontinuerligt fortsätter att skapa. Han upprätthåller skapelsen aktivt och är försörjaren av allt liv. Psalmisterna i Bibeln är ibland mer medvetna om det här. Jag läser några ifrån psalm 104, några verser. Från vers 24 och framåt. Så uttrycker psalmisten sig så här. Otaliga är dina verk, o Herre. Med vishet har du gjort dem alla. Jorden är full av vad du skapat. Där är havet det väldiga vida med en myllrande skara utan tal av djur, både stora som små. Där stävar skeppen fram, där är leviatan som du har skapat till att tumla om i djupet. Alla sätter sitt hopp till dig. Du ska ge dem föda i rätt tid. Du ger dem och de tar emot. Du öppnar din hand och de äter sig mätta. Du döljer ditt ansikte och de blir förskräckta. Du tar ifrån dem deras ande och de dör och blir åter till mull. Du sänder din ande och då skapas liv. Du gör jorden ny. Någon som inte är på gott humör där ute. Så är det ibland. Gud är källan till allt liv och våra mänskliga liv är beroende av hans omsorg varje dag. Vi är totalt beroende av Gud. Som grunden är vi människor mottagare och våra liv är en gåva vi får ta emot. Inte en självklarhet eller en rättighet. Jag tycker att detta blir lite tydligare för oss när mer oväntade saker händer. När det till exempel visar sig att man inte kunde få barn, som en del par upptäcker. Det var ingen självklarhet. Eller när någon i ens närhet plötsligt dör. Eller när man får ett sjukdomsbesked som sätter ens egen dödlighet på kartan. Inser man att livet är skört och varje dag är i grunden en gåva. Och vi är totalt beroende av Gud som har gett oss livet och som uppehåller vårt liv. Och där är ingen självklarhet eller rättighet att vi lever tills vi är 100 eller vad vårt mål är, ålder. Under medeltiden så använde en del munkar dödsskallar som en form av påminnelse om sin dödlighet och livets förgänglighet. Kom ihåg att du ska dö, var liksom budskapet. Det går låta kanske lite brutalt i vår tid och kultur där döden mer kanske göms undan en del. Vi pratar inte så mycket om döden. Men att meditera över sin egen förgänglighet och att ens eget liv och livslängd ligger i Guds händer, det bör ju bidra till en form av ödmjukhet inför Gud, tänker jag. Vi läser några verser från psalm 90, tänkte jag, som mediterar lite över det här. Det står det från vers 1. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Du fanns innan bergen föddes, innan jorden och världen blev till. Du är Gud från evighet till evighet. Du låter människan bli mull igen. Du säger, bli vad du en gång var. 1000 år är i dina ögon som den dag som förgick igår, som en av nattens timmar. Människorna sveper du bort det som morgonsömnen. De förgås som gräset. Fast det frodas om morgonen är det förgängligt. Mot kvällen vissnar det och torkar bort. Vers 12. Lär oss hur få våra dagar är. Då vinner vårt hjärta vishet. Och den här insikten verkar Jakob i sitt brev i Nya testamentet mena bör påverka vår attityd kring hur vi planerar och gör upp planer i livet. Han skriver så här i kapitel 4 och 13 och framåt. Ni som säger, idag eller imorgon ska vi fara till den eller den staden och stanna där ett år och göra goda affärer. Ni vet inte hur ert liv blir imorgon. Ni är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. Ni borde säga, om Herren vill får vi leva och göra det eller det. En liten annan hållning. Vi är totalt beroende av Gud. Jag tänker att den insikten bidrar till en ödmjuk hållning inför livet. Också som en gåva ifrån Gud som jag i tacksamhet får ta emot. Både njuta av samt uppmuntras att förvalta väl. Livet är inte en rättighet jag kan kräva av Gud. Och inte alltid en självklarhet. Så, mår vi bra? Mm. Det sista jag vill ta upp är insikten att vi alla är syndare och i behov av Guds nåd och vägledning. Bibeln hintar ju om att den heliga ande som ges till oss som gåva har olika uppgifter i våra liv. Och en av dessa uppgifter verkar vara att hjälpa oss genom att visa vår synd. Så här säger Jesus i Johannes 16, vers 7 framåt. Jag säger er sanningen, det är för ert eget bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte hjälparen, alltså anden, till er. Men när jag går ska jag sända honom till er, och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. Synd, de tror inte på mig. Rättfärdighet, jag går till Fadern och ni ser mig inte längre. Dom, denna världens härskare, är redan dömd. Johannes är ju lite kryptisk ibland, kan man tycka, eller hur? Men en av andens uppgifter verkar vara att visa eller blottlägga vår synd. Han som är hjälparen och främsta hjälpare i livet. Och det gör han ju inte för att liksom förödmjuka oss eller göra oss deprimerande. Utan anden vill ju leda oss till större frihet. Och hjälpa oss att inte bära runt på bördor i onödan. Och leda oss till omvändelse så att vi vandrar på den väg som leder till liv och till överflöd. Liv i överflöd. Och det är ju något där med sanningen, att sanningens ande vill leda oss till sanning. För det är sanningen som sätter oss fria. Så det finns ett arbete där av att vi behöver ibland få syn på sanningen och hur det är på riktigt i våra liv. Här kan man ändå notera skillnaden mot vad som ibland beskrivs som djävulens verk. Där han beskrivs som anklagaren. Där han vill få oss att känna oss dömda. Få oss att känna oss dåliga eller känna skam. Djävulen anklagar och fördömer oss. Och det är en viktig skillnad där mellan fördömelse och överbevisning, kan man säga. Att överbevisning kommer från anden. Och det är när vi mer exakt vet vad det är vi har gjort för fel. Och med möjlighet att vända om och få förlåtelse för det. Fördömelse är en liten annan sak. Det är ju mer djävulens grej. Och när man allmänt känner sig som en dålig människa. Men kanske inte alltid är så konkret exakt vad det är man verkar göra för fel. Och brottas man med skamkänslor eller dålig självkänsla så kan det ibland vara klokare att mer betona att man är älskad av Gud än att trycka på att jag är en dålig syndare. Så. För skam är ofta något man älskar bort. Men anden utför ett form av upplysningsarbete i oss där anden i sin takt visar på synd och det som inte är gott, vilket i grunden är befriande. Även om det i början kan kännas lite ont och ödmjukande att få syn på sina egna brister och tillkortakommanden. Men anden jobbar ju med frihet. Det Herrens ande är där, är frihet. Och jag tänker andens upplysningsarbete, det leder bland lite ofrånkomligt till större ödmjukhet i våra liv och insikt om vårt behov av Guds nåd samt vårt behov av Guds hjälp för att få till en förändring också i våra beteenden och liv. Att kunna erkänna fel och misstag och synd, det hör liksom till ödmjukheten. Och insikten om sin egen synd och brister, det leder också till ödmjukhet i hur vi ser på och relaterar till våra medmänniskor. Jag tänkte att vi ska läsa en av Jesu liknelser i Lukas 18. Vers 9, så står det så här. Till några som litade på att de själva var rättfärdiga och som såg ner på alla andra riktade han denna liknelse. Och här ska vi ju inte vara för snabba att tänka att det här är inte vi. Så, ibland händer det att vi gör det på subtila sätt. Men Jesus säger med liknelsen, två män gick upp till templet för att be. Den ena var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor, tjuvar och bedragare och horkarlar. eller som tullindrivaren där. Jag fastar 2 gånger i veckan. Jag lämnar 10% av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen, utan slog med händerna mot bröstet och sa det: Gud, var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andre. Till den som upphöjer sig ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Ödmjukheten kan vara det som öppnar dörren för Guds nåd och välsignelse i våra liv. Och det kommer liksom från en självinsikt om att jag också är lika mänsklig och bristfällig och frestad som alla andra. Jag har ingen anledning att känna mig överlägsen eller kanske till och med bli ilsken när andra visar sina brister och misstag. Inte om jag känner mig själv och mitt eget hjärta. Det händer ju ibland att man hör om och med om att folk faller i synd, som vi ibland kallar det. Någon kristen ledare som gör misstag till exempel. Vid sådana tillfällen tänker jag att det är ödmjukt att påminna sig själv om att det hade kunnat vara jag. Att ha den inställningen, det hade kunnat vara jag om jag inte är vaksam. Paulus varnar ju Korintherbrevet att den som tror sig stå stadigt ska se till att den inte faller. Ödmjukheten inser att även jag kan misslyckas och falla i synd om jag inte är vaksam. Ödmjukheten har med omvändelse att göra. Omvändelse är ju inte bara en engångshändelse när vi säger ja till Jesus för första gången, utan det är något vi behöver praktisera kontinuerligt. När den helige ande gör oss medveten om vår synd så behöver vi praktisera omvändelse. Vi är regelbundet behov av Guds nåd och hjälp och vägledning. Omvändelse är att ödmjuka sig inför Gud, att erkänna att den väg man har vandrat på, att det liv man har levt inte leder till det som är gott på riktigt. Och att söka Gud för förlåtelse och vägledning framåt. Ödmjukhet är att underordna sig Gud, att erkänna sitt beroende av honom och att lita på hans vägledning. Så här skriver psalmisten i psalm 25, vers 8 och 9. Att Herren är pålitlig och god. Därför visar han syndarna vägen. Han leder de ödmjuka rätt. De ödmjuka lär han sin väg. Sen är ju frågan ibland, vågar vi lita på att den väg Gud tycks peka ut är den bästa vägen? Att det liv Jesus erbjuder oss är det sant goda livet. Jag har under senaste månaden sugit på en definition av synd som tillägnas Ignatius av Loyola, som instiftade jesuiterna. Han menar att synd är ovilja att lita på att Gud inte vill något annat än min djupaste lycka. Att en djupare grund till synd i våra liv är kanske att vi inte litar på att Herren är pålitlig och god. Den bästa bönen vi egentligen kan be är ju: Gud, låt din vilja ske i mitt liv. Men man vet ju aldrig vad Gud kan hitta på. Eller? Och dessutom så är ju hans vägar högre än våra vägar. Och hans planer högre än våra vägar. Jag kommer inte förstå allt. Är det inte säkrare att ta sitt liv i sina egna händer? Synd är ovilja att lita på att Gud inte vill något annat än min djupaste lycka. Så vi ska försöka avrunda den här praktiken som kanske blev lite längre än vanligt. Men ödmjukhet tänker jag göra med en sannare bild av sig själv. Och ibland kan vi behöva vissa insikter för att inse vår plats och begränsning. Insikten till exempel att Gud är för stor för vår hjärna. Eller att vi är faktiskt totalt beroende av honom. Eller att vi alla är syndare och i behov av Guds nåd och vägledning. Och när den helige ande får verka i våra liv och ger oss, då ger han oss ibland en större självinsikt, en sannare bild av oss själva. Och då tror jag att ödmjukhet mognar som en naturlig frukt av det. Man behöver ingen annan övning för att mogna ödmjukhet, tror jag. Och det är en ödmjukhet som gör att vi underordnar oss Gud och som öppnar dörren för Guds nåd och välsignelse. Så, nu har jag tagit mig igenom den här predikan och inte sluddrat för mycket. Låt oss be tillsammans, så kan någon hämta barnen inför nattvarden. Ja, jag tackar dig Gud för din nåd och din trofasthet, Herre. Tack för din vilja att ge oss det som är gott och det som är liv på riktigt, liv i överflöd. Jag tackar dig Gud för att du ger oss av din egen ande som hjälp och som stöd och som vägvisare. Jag ber dig helig ande, kom och verka ibland oss. Kom och tala till oss och visa oss ännu mer vilka vi är som människor och vår plats i den här skapelsen. Jag ber dig helige ande att du skulle visa något mer av Guds storhet för oss och Guds godhet emot oss. Hjälp oss att sätta vår tillit och vårt hopp till Gud och lär oss vad det innebär för oss personligen att underordna oss Gud i tillit till att han vill oss väl. Kom helige ande och fortsätt att verka den här gudstjänsten och fördjupa ditt verk i oss så att din frukt får mogna i våra liv. Att vi får bli mer och mer lik Jesus Kristus. Amen.